Jag spelar in.
Ja. Ja. Precis, men här har ju vi då våra mötesrum. Så jag tänkte vi skulle sitta här inne sen. Sen sitter investmentbanken där borta. Som det är i alla såna här finansiella verksamheter, så är viktigt man sitter separat om man har olika verksamheter. Så att Alfred Berg sitter i, vi sitter på 4,5 trappa nu på 5 trappor. Så vi ska åka hiss ner, tyckte jag. För du vill ju se lite hur vi sitter.
Ja,
så tänkte vi kunde börja med det. Jag har glömt mitt kort hemma, så att jag får Rasmus vara min guide här. Ja, men det är många, man måste ta kort och Rasmus... få in på koder och bricka och det olika system. Så har man glömt bricka eller kort så kommer man inte vidare helt enkelt.
Hej och hjärtligt välkommen till podden Ett rikare liv med mig, Helene Rothstein. Idag så blir det fokus på svenska aktier och det är så härligt tycker jag. Vi ska prata med Anna Jakobsson som är Sverigeförvaltare på Alfred Berg. Där har hon varit sedan 2022 och man kan säga att Alfred Berg som numera ägs av BNP Paribas, de har gjort en slags nystart i Sverige som hon är med på. Vilka bolag tror hon på? Vilka tror hon inte på? Och så vidare. Det kommer vi prata om alldeles strax. Och man kan också läsa mer om henne på privataaffärer.se. Där hon var med faktiskt som en av månadens bästa fonder. Ganska nyligen. Och vi befinner oss på Blasieholmen i centrala Stockholm. Och för göteborgare som flyttat till Stockholm så heter alltså Blasieholmen och inte Blaisieholmen som det stavas. Häng med in!
Var satt ni innan någonstans? Eller var det här då?
Nej, men jag vet att då satt vi väl i Enskens gamla lokaler där på Nybrokajen.
Jag började sätta på Nybrokajen innan. För att vi flyttade hit för ganska många år sedan.
Ja, EQT är ju den här nya på Regeringsgatan tror jag.
Precis, de har gäster. De sitter ju där exakt. Jag tror att det är där många lite täckigare bolag sitter där borta i. Den gamla gallerian har blivit lite cool, tror jag.
Ja, eller hur? Ja,
våning 4.
Inklusive Stockholms handelskammare. Jag vet inte vad, men det är väl bra att de sitter där?
Det är väl bra att de sitter där,
Det här var lite labyrintigt.
Ja, det här är ju, som du såg på utsidan, det här är ju en gammal... men vi kan väl gå igenom köket. Det är väl trevligt, så får du lite mer flavor för hur. Här har vi då vårt kök som är gemensamt för alla, så att säga, både BNP och Alfred Berg. Och här på morgonen serverar de väldigt flott frukost faktiskt här för de som är intresserade av det. Och här äter vi ofta lunch tillsammans. Om vi inte har andra luncher så tar vi ofta lunch, liksom tar upp någon lunch.
Sallad. Har du matlåda och så?
Jag måste erkänna att jag är dålig på matlåda, men vi tar upp och tar oftast upp en sallad. Vissa matlåda. Och sen har jag en hel del luncher med ofta med kanske bolagspresentationer ganska ofta och sådär.
Det här är min plats. Jag lyssnade på ditt trevliga intervju med Sven Hagström hemdagen och jag tänkte så här mycket spännande saker har inte jag på mitt kontor.
Berätta lite.
Det är den här boken
som faktiskt någon skickade till mig. Dramatiska kursfall på Stockholmsbörsen av Magnus Ullman. Han hade en relation till Alfred Berg så tyckte han att det var lite roligt när han läste om Alfred Berg i somras.
Annars, men du har tre skärmar här.
Jag har tre skärmar, annars så ser du väldigt mycket clean desk här faktiskt. För jag gillar också att... Jag sparar inte så mycket på papper nu för tiden så jag kör alla mina anteckningar här i mitt skåp. Så har jag min iPad där så. Den bär jag med mig, tar alla anteckningar.
Det där klarar du bra.
Ja. Så är det. Och så har vi faktiskt, man kan väl säga att jag har mäklarutsikt mot Nybroviken om man är väldigt generös. Då får man hänga ut lite här. Och här sitter Stefan då som du träffade tidigare. Vi har alla tre skärmar. Det är väldigt praktiskt och man kan jobba på ett ställe och så har man mejl och så har man kurser. Och så. Nu är jag tyvärr inte inloggad här på min dator men ja, jag har lite samma som Danne där kan man säga.
Och vad har du på den här skärmen?
Då skulle jag säga att det är lite, vi jobbar ju som du ser här med Bloomberg och då har man ju en launchpad kallas det för. Så då har man massa olika fönster så det finns olika Bloomberg-fönster på faktiskt alla tre skärmarna. Och sen brukar jag nog köra mina... mail här i mitten, men jag tycker att det är jätteviktigt att kunna, man skriver någonting eller man jobbar med en analys och då vill jag kunna lägga upp på ett ställe kanske jag har siffrorna, på ett ställe har jag ett Bloomberg-fönster och sen någonstans har jag rapporten och lite så. Så vill man gärna kunna se kurserna lite nästan hela tiden också på sina bolag.
Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Swedea bara småföretag. som ditt. För oss är små företag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv. Svedea.
Och du heter?
Jag heter Anna Jakobsson. Och jag är nu då portföljförvaltare för svenska aktier på Alfred Berg här i Stockholm.
Och Alfred Berg, ni förvaltar ungefär 150 miljarder.
Mm. Det är väldigt mycket pengar. Det är både i räntefonder av olika risknivå och i aktiefonder. Men vi är helt fokuserade egentligen på nordiska mandat. Så svenska aktier, norska aktier, nordiska småbolag.
Och den fonden som du förvaltar, den heter Gambac, vad heter den?
Den heter Sverige Gambac heter den. Och Gambac är ju lite lustigt namn. Och det är, vi har flera fonder som heter Gambac. Vi har en som bara heter Gambac som är norska aktier som är liksom ursprunget. Och sen har vi Nordic Gambac också. Och de är ju, det är historien och jag kan inte verifiera att det är sant. Men som jag har hört den berättas i alla fall att det kommer från en norsk aktiesparklubb som startades en gång på 90-talet faktiskt. Och som är väldigt framgångsrik, och Gambac är, tror jag, egentligen står för Gambai på, som är kinesiska för skål. Så har jag i alla fall fått det berättat för mig. Så tyckte vi att det var lite roligt att bygga vidare på den familjen när vi skulle starta vår svenska fond.
Och du har varit här, är det 2 år ungefär eller?
Jag skulle faktiskt säga att det är, vad är det för datum idag? 15. Är det 15 idag? Ja, det är på dagen 2 år faktiskt idag.
Nej, får jag gratulera, eller?
Ja, verkligen. Nej, men det är jätteroligt. Jag har ju jobbat med aktieförvaltning, det är ju liksom min, vad ska man säga, min specialitet under liksom sen jag började egentligen jobba, och sen har jag gjort lite andra saker också, men det är otroligt roligt att liksom ha det här uppdraget. Jag började ju, jag fick ju frågan från Alfred Berg någon gång i kanske december 2021 måste det ha varit, ja, om jag var intresserad av att liksom vara ansvarig för deras nysatsning på Sverige. Och började här och tycker att det är ett superkul uppdrag.
Och hur stor är din fond?
Min fond är än så länge ganska liten. Den är inte mer än ungefär 10 miljoner. Men vi har ju, Gambac-strategierna har ju väsentligt mycket mera pengar. Så att vi har ju, det är ju lite så att när man startar en helt ny fond så vill ju alla se, oftast man vill se minst 3 års historik innan man får in pengar.
Är det 2 års historik eller 1,5 år?
Nu har vi ju faktiskt lite drygt 1 år än så länge. För vi startade i december 2022. Så att vi startade inte fonden direkt. För fonden fanns ju inte när jag började. Så att steg ett var ju liksom att bestämma hur ska fonden se ut. Och sen man gör ansökan. Och det, ja. Så att i december 2022 startade vi fonden.
Hur har den gått då sen start?
Jag skulle säga att den har gått både, perioder som har gått både bra och dåligt. Vi har ju ett visst inslag av momentum. Alltså vi har en viss liksom trendföljande komponent i vår strategi. Och när det blir väldigt slagighet i marknaden som vi hade under förra året, då går fonden lite sämre. Men i grunden så skulle jag säga att jag tror väldigt mycket på den här strategin. Och det har i alla fall, i år har jag i alla fall börjat bra, så det är roligt.
Vi skriver faktiskt om det i Privata Affärer. När vi listar månadens bästa fonder så dök din fond upp där plötsligt. Och du sa, jaha, det kände jag inte, det kände jag inte till. Men det var det 30 dagar bakåt, så det var liksom inte februari eller mars eller så. Men en stark bidragsgivare där var väl Volvo Lastvagnar, eller?
Precis. Volvo är ett av våra absolut största innehav, också ett av de innehav som vi liksom har störst position i, om man jämför med dess vikt i index. Och det har ju bidragit positivt både i absoluta och relativa tal det här året.
Och varför har du valt in dem?
Vi tycker att det är ett bolag som är lågt värderat och samtidigt också gör rätt saker och har ju visat det under de senaste 2 åren, att man liksom har ju lyft sina marginaler väsentligt. Varit väldigt duktiga helt enkelt. De är också ledande inom elektrifiering, skulle jag vilja säga, av tunga lastvagnar. De har väldigt hög marknadsandel. Jag tror de har 70% marknadsandel på tunga lastvagnar i Europa. Och det är ju väldigt viktigt för framtiden.
Och kan du säga något nytt innehav som ni har plockat in och varför ni har plockat in det?
Ja, ett av de absolut nyaste innehav som är fortfarande ganska litet är faktiskt Scandic Hotel. Som vi köpte för att vi tycker att det är ett bolag som visserligen har gått ganska bra redan, men vi tycker att de har fortfarande rimlig värdering, och de är ju också ett bolag som kan gynnas av ökat resande, och ser man framför sig att kanske liksom det internationella resandet till Stockholm till exempel, tror jag fortfarande inte riktigt har kommit tillbaka om man tar resenärer utanför Europa, till exempel från Asien. Och de har ju en del spännande tankar kring digitalisering och sådär.
Du sa också det här att ni har en momentumstrategi. Kan du beskriva din investeringsstrategi?
Ja, alltså jag är ju egentligen i grunden väldigt förankrad i liksom den fundamentala bedömningen av bolag. Jag är ju, har ju börjat som väldigt många andra förvaltare som analytiker och gillar att räkna på bolag. Gör fortfarande det. Jag har egna modeller på bolagen även om jag inte gör egna prognoser. Men jag tycker att det är väldigt viktigt att försöka förstå vad bolagen gör. Jag är framförallt intresserad av att förstå de långsiktiga drivkrafterna hos bolaget och branschen. Det är ju väsentligt mycket bättre att vara i en industri som har en möter en underliggande efterfrågan och har bolaget sen också en stark marknadsposition i den här industrin och kanske också kan öka sin andel än att kämpa i en jättetuff bransch. Man skulle kanske kunna ta jämföra liksom ABB och, som ändå har liksom positiva trender i form av automatisering, elektrifiering och så kan man jämföra med Electrolux som jobbar i en jättetuff konsumentindustri där man liksom hela tiden pressar priserna väldigt svårt att differentiera sig och så vidare. Men sen när man då lägger på den här som är ju någonting som vi har som gemensamt för alla portföljer i Alfa-Berg. Vi väger hela tiden ihop den fundamentala bedömningen av hur mycket vi tycker att vad vi tycker om värderingen av bolaget med momentum för kurser och vinstrevideringar. Och det här innebär ju att vi vill gärna se att kurser och vinster åtminstone är stabiliserade innan vi går in. Det vill säga vi är inte kanske då liksom först på bollen. Vi går inte in och jagar bolag som är på väg rakt ner i källaren egentligen. Det är ju en del som verkligen går i bottenfiskar, inte vår strategi kan man säga. Utan vi vill gärna se att kurserna åtminstone har stabiliserat och gärna börjar liksom studsa uppåt lite innan vi går in och bygger en position. Och vi är samtidigt inte rädda för att hålla i våra positioner även om vi kanske börjar tycka att värderingarna börjar bli kanske lite dyra. Om de blir jättedyra måste vi kanske tänka på skala. Men om vi äger någonting som börjar bli lite dyra så håller vi hellre gärna i de här positionerna. För ofta underskattar man hur, det är i alla fall min egen erfarenhet, man underskattar ofta hur länge det går bra för bra bolag och dåligt för dåliga bolag.
Är det nästan som ditt mantra eller? Och har du liksom lärt dig den hårda vägen att det är så?
om det är mitt mantra. Jag skulle ändå säga att det är, liksom, det är bättre. Jag skulle säga att mitt mantra är nog då i så fall att försöka äga bra bolag. Och liksom att buy and hold är den absolut bästa strategin egentligen. Snarare än att försöka gå in och vara lite extra smart och försöka plocka in dåliga bolag och tro att det ska vända. När jag själv försöker titta på att bedöma fundamentala värdet av ett bolag och så är det ju så, det är ju inte min egen uppfinning utan det är bara de kommande 3 åren. Det kassaflöde som ett bolag genererar från de kommande 3 åren, det utgör ju för de allra flesta bolag en väldigt liten del av det totala värdet. Så det som man sen kommer att generera år 4-20 och kanske borten för år 20, det står ofta för en väldigt stor del. Så att jag försöker ju lägga in det med att jag inte gör egna prognoser med egna modeller. Jag lägger in det här jag lägger in egna modeller för bolagen och då använder jag marknadens prognoser för det här bolaget och sen så gör jag egen uppskattning av då vad som kan tänkas hända år 4-20 och sen när det gäller liksom evighetsväxten, då är ofta ganska konservativ, då räknar jag, har jag liksom någon slags snitt för alla bolag kanske på 3 och så är det ett jättebra bolag kanske kan få plus, då kanske de kan få plus 4 eller 5 och så är ett dåligt bolag kan de kanske få 1 eller 2, men det är inte, man ska ju inte räkna med att bolag växer liksom i 10% i all oändlighet kanske. Men likväl, då är det ju så att många analytiker, man ser att de vill ju gärna om någonting går väldigt bra så vågar man inte riktigt tro att det ska fortsätta gå väldigt bra och omvänt om någonting går dåligt så tror och hoppas man kanske ändå att det ska gå lite bättre om några år. Så det finns någon slags
sjukt balanstänk.
Att man tänker att det ska liksom ändå, man tenderar liksom att över tid tänker man att det ska vända lite för dåliga bolag och att det ska, bra bolag kan inte fortsätta gå lika bra evigt. Och så kan det också vara, men det är ju lite så att det är faktiskt troligare att ett bra bolag fortsätter att gå bra. Sen kan det ju ibland hända att det blir en att marknadsförutsättningarna ändrar sig väldigt mycket och det är då man kan se stora fall i bolag. Om du har ett bolag som har varit väldigt uppskattat och haft en väldigt bra tillväxtmodell som Nibe, som man går tillbaka till en H&M Och sen lyckas de inte upprätthålla det här, då finns ju plötsligt väldigt stor fallhöjd i de kurserna. Och det är det man har sett i Nibe till exempel.
Som ni har sålt, va?
Ja, vi äger inte Nibe.
Och när gjorde ni er av med det?
Jag vågar inte svara, men vi har ju, det har vi har inte ägt med. Det gjorde vi successivt under förra året.
Och då är det då, med tanke på fallhöjden ungefär, eller hur, ja, resonerar du?
Skulle jag säga, det är en kombination av förstås värdering, men också, och där kommer vår momentum liksom del in i det här. Att om vi äger någonting som vi gillar förstås, för det är förvägare, och så ser vi att kursen går emot oss, då istället för att öka på för att vi tycker att bolaget har blivit billigare, vilket man skulle kunna tycka att man gör, då är vår liksom, normalt, det är inte alltid att det funkar, men då tar vi hellre ner positionen lite. Kanske lite grann, vi kanske säljer 0,25%. För att ändå, vi ser att här går det inte riktigt som vi har tänkt oss. Det kanske är så att kursen kommer ner, vi ser kanske att analytikerna tar ner sina vinstestimat lite grann. Det här har vi har liksom en grafserie som vi tittar på faktiskt för alla våra bolag i vårt investeringsinvers varje vecka för varje strategi. Och då, därför har vi väldigt bra koll på när estimaten och kurserna börjar gå lite åt fel håll. Och då tar vi hellre ett steg tillbaka, och för att vi inser att marknaden säger någonting som vi kanske inte förstår. Sen är vi väldigt prestigelösa också. Om det sen visar sig att vi har fel, så kan vi tänka oss att köpa tillbaka aktierna också. Det skulle jag säga är en av faktiskt våra styrkor, måste jag också, att vi biter oss inte fast i de flesta fall i bolag som vi tänker att det här är billigt och att ingen förstår det vi förstår, utan då lyssnar vi hellre in lite. Marknaden har alltid rätt.
Och när du säger vi, det är för att ni jobbar i team, eller hur funkar,
ja,
det?
Precis, vi är ju olika individer och vi är ju, gör inte allting exakt likadant, men vi har ändå den här approachen där vi mixar momentum med, vi kallar för en sentimentsfaktor och en fundamental faktor. Det har vi gemensamt för alla aktiestrategierna.
Och innan du kom hit, du är liksom veteran inom finansbranschen kan man säga. Ja. Och sen så bröt du dig loss och startade eget ett tag. Kan du inte berätta lite vad du har gjort tidigare?
Jag har ju arbetat väldigt många år på Nordea Investment Management. Innan dess jobbade jag på SCB, det som heter aktiv placering då. Och där har jag varit, jag började som analytiker och sen har jag varit analyschef, aktieförvaltare, aktiechef. Och sen successivt när jag var på Nordea tog jag med mig på med ledarskapsrollen, vilket också är en otroligt rolig sak att göra. Och fick ju liksom möjlighet att göra det på Nordea. Och det är ju fördel med att jobba i en väldigt stor bank på det viset att man kan vara kvar på samma arbetsplats men ändå få nya utmanande arbetsuppgifter.
Ja, ändå byta jobb liksom.
Verkligen, jag har bytt jobb och väldigt många gånger inom Nordea och också haft möjlighet att jobba med Sverige, globala aktier, europeiska aktier, följt olika sektorer på global basis, så det är väldigt roligt. I alla fall, jag har varit väldigt länge på Nordea och kände liksom att ska jag göra någonting annat så är det nog dags att göra det nu. Jag hade varit med 25 år där. Så jag slutade där i december 2017. Och utan faktiskt någon konkret plan av vad jag egentligen ska göra nu. Men ett område som jag ville fördjupa mig in var liksom hållbarhet. För det var ju väldigt, det är självklart liksom någonting som talas mycket om. Men ändå lite mer, ett lite mer omoget område skulle man väl ändå kunna säga då.
Ja, och särskilt 2017.
Ja, precis, 2017, exakt. Och då kände jag att jag ville helt enkelt fördjupa mina kunskaper och valde att söka in till Stockholms universitet och läsa ekologisk ekonomi. Det var jätteroligt. Och gjorde också någon sån här fördjupning som finansanalytiker. Och sen började jag jobba med hållbarhetsanalyser för lite andra fondförvaltare och jobbade samtidigt också med lite fundraising för en läkemedelsfond, ett bolåne, startup och ett par VC-fonder. Så lite blandat som det nog är för många när man är liksom fristående konsult.
Men hur var det? Du kom från en så här jättestor organisation, verkligen stor. Och som också har rykte om sig ibland och var liksom lite trög och sådär. Så kanske inte jag jobbar där, men, eller, men hur som helst. Och sen så slet du det loss och startade eget och så var helt själv. Hur var det klivet liksom?
Nej, men det är klart att det är ju både väldigt roligt men också lite läskigt, för då händer det bara om mig. När man arbetar i en sån stor organisation så är det klart att många blir ju där nästan på livstid så att säga. Och har man jobbat så lång tid som jag har gjort så är kanske ännu större chans att man faktiskt väljer att stanna kvar. Men jag tyckte nog att det var väldigt, också väldigt roligt. Alltså, jag har lärt mig så mycket på den tiden. Sen kan jag ju säga då att en fördel var väldigt, att jag fick väldigt stor frihet. Nu har ju arbetslivet för många i alla fall förändrats så att man kanske kan ha lite större flexibilitet. Jobba lite mer hemma. Jag har ju liksom lagt väldigt, väldigt många timmar på mitt arbete när jag har varit på det. Och kanske inte haft så där jättemycket frihet och man... Ja, man är liksom ständigt lite... man förväntar ständigt vara tillgänglig skulle jag nog ändå säga. Oavsett dag i veckan och så där kan det komma något viktigt som man måste agera på. Så plötsligt kunde jag ju liksom ta mig lite större friheter faktiskt och kanske göra lite mer saker som jag själv ville. Så det var väldigt roligt. Men det är klart att det kräver ju att man är en... att man sätter sig i arbete och sitter och skaffa nya intäktskällor, inte minst. Därför att jag har ju inte... om man kommer från en roll där man har en självklar konsult... Man gör någonting som är lätt att börja liksom, fakturera ut som konsult, så kanske lättare. Men det hade inte jag. Så man får tänka ut liksom, hur kan jag paketera mig själv. Och så är det klart att det som jag tycker är den största för mig, största baksidan med att vara konsult, är att även om man har ett uppdrag och man kanske sitter tillsammans med andra, vilket jag har gjort i vissa underperioder ganska mycket av min tid, suttit tillsammans med andra kollegor, så man är ändå inte riktigt en del av teamet. Och jag är nog ändå, jag tycker väldigt mycket om att ha ett team och liksom ha, även om man inte kanske umgås på fritid, så tycker jag det är viktigt att ha en bra relation till mina kollegor. Jag uppskattar det väldigt mycket.
En slags tillhörighet.
Ja, så jag saknade nog det lite att inte ha kollegor.
Men gick det bra? Gick bolaget bra intäktsmässigt? Drog du in pengar och uppdrag och sådär? Eller kunde du leva liksom på gamla pengar? Eller är du liksom ekonomiskt oberoende?
Nej, det skulle jag önska att svara ja på den frågan. Nej, men jag skulle nog säga att det är ju första året så kanske jag inte drog in så mycket pengar. Men successivt faktiskt bättre och bättre, måste jag nog ändå säga. Så att jag... men man inser också när man ska försörja sig som konsult, så är det ju en annan dynamik, så att säga. Även om man tycker att man har stor arbetskapacitet, så blir det kanske lite annan... De timmar som man fakturerar ut måste ju verkligen vara... Det är nästan som man får sätta liksom en klocka. Nu börjar jag göra, och så måste man verkligen känna, nu har jag lagt 2 timmar som jag verkligen kan visa att jag har gjort något vettigt. Man kan inte, om du och jag är kompisar, kan inte jag gå ut och ta en kaffe med dig och sen så fakturera ut det till en kund kanske. Det är ju men det är en annan dynamik. Det är ganska intressant. Jag tror att successivt så kanske man också blir bättre på att hitta kanske lite mer långsiktiga partnerskap och sådär. Så jag har haft lite olika upplägg med olika kunder, ska jag säga. Men jag skulle nog ändå säga att det är ganska bra faktiskt.
Jag träffade en som jobbar inom kommunikation. Det är kanske helt andra arvoden. Och hon sa att hon kunde komma upp i mycket mer pengar och så. Men hon hade kommit fram till själv att om jag går över 1,5 miljoner att fakturera över det per år, då har jag jobbat för mycket. Det är inte bra. Kunde du tänka ut något sånt där, att jag ska ligga ungefär så här, för då har jag jobbat ungefär normalt?
Nej, det kan jag inte säga, nej.
Men sen i alla fall, du jobbar inom detta, och hur kom Alfred Berg i kontakt med dig?
De ringde faktiskt, eller inte de direkt, utan jag blev kontaktad av en rekryteringsfirma som sa att vi har ett jättespännande uppdrag här, en stor aktör här som vill göra en ny satsning i Sverige. Och ja, så visade sig då att min kollega Mats, som du hälsade på tidigare, ju faktiskt jobbar här. Så vi känner ju varandra sedan tidigare. Så att vi tog första mötet och sen, ja, på den vägen var det. Så jag tyckte nog att det var...
Mats var han som förvaltade globala fonder.
Precis, Mats har ju en bakgrund. Han har ju gjort emerging markets kan man säga. Ryssland emerging markets och Östeuropa genom hela sin karriär.
Tidigare,
precis. Det är ju tyvärr inte någonting som... Eller ja, det gör vi inte längre så att säga. Men tidigare har jag gjort det. De kontaktade mig och sen så började vi prata och tog ett första möte. Och jag tyckte det som framför allt ska jag säga nog attraherade mig med det här, och som jag tycker också att det har levt upp till, är just det här att jag hade ju liksom ändå tagit steget att starta någonting eget och ha möjlighet att driva någonting själv, och som inte är, som du sa tidigare, storbanker kan vara lite mer kanske trögrörliga. Här är vi ju någonstans lite som, det är startup-känsla fast i en megabank, skulle jag ändå vilja beskriva det som. Vi har ju startat den här fonden från scratch, du hälsade på mina kollegor på Seals. Vi är ju alla extremt fokuserade på att bygga vårt... bygga vår affär här i Sverige. Det är ju helt essentiellt för vårt existensberättigande också för oss. Vi måste ju bygga ett kapital i Sverige. De här pengarna som Alphabet har idag är framförallt här, framförallt från liksom den norska verksamheten. Så nu bygger vi upp det här igen, kan man säga, i Sverige.
Podden presenteras av pensionsbolaget AMF som har 14 aktivt förvaltade fonder med låga avgifter. Johan Merslin förvaltar räntedelen i populära AMF balansfond. Fonden har avkastat i snitt 7% per år de senaste 10 åren. Vad beror det starka resultatet på?
Aktiva beslut, snabbhet och att vi förvaltare jobbar tätt tillsammans, skulle jag säga. Det fina med balansfonden är att den innehåller AMFs bästa bets. Alltså våra främsta innehav i svenska och utländska aktier plus de räntepapper vi bedömer är bäst.
Investeringar innebär en risk. Dina fondandelar kan både öka och minska i värde. Hänsyn ej tagen till inflation.
Nu var det ju sales och sådär. Men är du också ansvarig för den svenska biten generellt?
Alltså vi är ju, som du märkte, vi är inte så jättemånga. Så vi har inte så... Utan mitt primära uppdrag är ju att förvalta fonden. Det vill säga välja vilka aktier vi ska ha. Och ta ansvar för hur den går. Men sen också förstås att vara en resurs för försäljningen. Så att jag är ju med att träffa kunder. Och självklart är mer som du har i vår studio. Vi gör såna här inspelningar. Det är ju liksom en viktig del förstås. Att vi behöver ju berätta liksom att vi finns och vi gör. Och det är ju, där har jag ju liksom en roll att fylla i det. Sen är ju inte jag... Jag kommer tillbaka till Mats igen, men han är filialchef för Sverige. Så att han är den som har lite mer det administrativa ansvaret, kan man säga också.
Kan du säga några case då som du kan prata om här som verkligen stämmer in i din investeringsstrategi? Det är ju, går ju för alla case du har i fonden. Men det som du tittar på, om det är det här att bra bolag är bättre än vad man tror till exempel. Mm. Kan du nämna något sånt exempel?
Ja, så ett antal bolag som verkligen är bra bolag som är bättre än man tror, det är ju de här industribolagen på A, liksom Atlas, Alfa, ABB. Det är ju alla bolag som har gått bra under väldigt lång tid, som har möter. De är ju till väldigt stor del positionerade mot rätt typ av industrier där du har liksom de gynnas av tematiskt underliggande drivkrafter, så de har ju gått bra. Det är ju inte någonting som man nyupptäcker, om du förstår vad jag menar. Alltså, de stämmer ju väldigt bra in, och då är det ofta att bara fortsätta att äga dem. Sen finns det ju andra bolag som ju har stämt...
De finns alla i fonden?
De finns alla i fonden, absolut. De finns alla i fonden.
Atlas är störst, eller?
Ja, i absoluta tal så är Atlas störst, men Atlas Copco är så stort nu så att vi... Det finns ju såna här UCITS-regler som säger att man får inte lov att ha... Om man har en fond som ligger under UCITS-reglerna får man inte ha mer än 10% i ett enskilt innehav, och Atlas ligger ju hela tiden och touchar på den gränsen. Så att vi kan inte, som det är just nu kan vi faktiskt inte ha en, man pratar ju om överviktig och underviktig så att säga. Vi kan inte ha mer än marknadsvikten av Atlas, snarare lite på marginalen under faktiskt. Om man tar bolag som ju, där man kanske kan tjäna ännu mer pengar, det är förstås om det finns bolag där man, som man tycker ser oförtjänt billiga ut. Och som man kanske tycker som är på väg att vända åt rätt håll. Och där har vi haft... med Volvo pratade vi om tidigare. Det har ju varit ett sånt bolag som har varit förhållandevis lågt värderat. Och lastvagnar har ju en lite liksom lägre multipel. För det har också historiskt varit en mycket mer volatil resultatutveckling. Så inte helt konstigt kanske då. Men Volvo har ju visat att man har lyckats managera sina marginaler mycket bättre. Securitas har ju varit ett sånt där bolag som vi har pratat om lite, eller som, ja, vi har varför börjat prata om lite olika samma. Det har ju typiskt varit ett bolag som vi tyckte var alldeles för billigt, men som har haft det blir ett stort förvärv, det har varit en del förstås inte kanske helt optimalt i en värld med stigande räntor, dessutom har haft lite utmaning med sitt kassaflöde och så vidare, men de har ju visat att de är lite på väg åt rätt håll, så då blir det ett bolag som från början är billigt och sen börjar trenda uppåt.
De har ni tagit in?
Ja, de äger vi som en stor position i portföljen också.
Men är inte det en stor risk att det är så mycket människor så där i Securitas och att tekniken kommer ta över det, den funktion som många människor har? Eller tänker jag galet?
Nej, inte alls. Jag tror om Securitas ledning var här så skulle de verkligen hålla med dig. För att de gjorde just ett jättestort förvärv som de köpte bolaget med Stanley, men det är egentligen köpa tillbaka den gamla, eller i alla fall del av den gamla teknikdelen som, om man är lite äldre som jag, så kommer man ihåg att Securitas delades ju upp i tre delar. Så de köpte egentligen tillbaka teknikdelen nu. Just för att, precis som du är inne på, att de pratar ju om manguarding blir mindre och mindre populärt och man behöver mer och mer, i alla fall kombinera det med teknik.
Så det var bra gjort utav dem, tycker ni antagligen?
Nu hade ju vi inte startat fonden precis när vi gjorde det här. Så att hade vi ägt dem precis när vi gjorde förvärvet hade vi förmodligen varit mindre nöjda. För då har ju, kursen gick ju ganska svagt där efter det. För att man gjorde ju förvärvet, nu vågar jag inte svara på exakt. Men jag tror att man gjorde förvärvet i slutet av 2021 kanske. Man gjorde i alla fall förvärvet i en period när det var högre multiplar, lägre räntor, och sen blev det plötsligt högre räntor. Det blev mycket jobbigare förstås att ta på sig så mycket skuld. Men rent strategiskt skulle jag säga att det var rätt.
Men intressant. Så har du något annat case där som du tror på nu som är liksom lite under radarn?
Lite under radarn är spännande. Ett bolag som är lite mindre och som jag tycker är lite roligt, som också har gått väldigt bra för oss, är faktiskt BioGaia. De gör ju... Nu insett jag lite på ett hal is för att förklara vad BioGaia gör. Men de är ju, de har en massa bakterier, vad de kallar för det. De är i alla fall bakteriekulturer. Och de har, deras största produkt är såna här droppar för spädbarn som har kolik. Det är deras stora produkt. Men det är ju inte deras tillväxtområde, därför att det föds ju inte fler barn. Eller antalet nyfödda barn, det är kanske inte liksom den demografin, den demografiska utvecklingen gynnar inte just det. Däremot så har de fått en ny vd och hon kommer från Johnson & Johnson, och hon kan, jag tror att hon har möjlighet att få ut många av deras andra produkter på ett intressant sätt. De har bland annat produkter för munhälsa som de tror mycket på.
Ja, men jag tänker att de rör sig i mellan ungefär läkemedel och lifestyle hela. Är det fel eller?
Ja, jag vågar inte riktigt svara på faktiskt. Men de har ju, de tycker ju, säger själva i alla fall, att skillnaden mellan deras produkter och en del av konkurrenternas produkter, de kan faktiskt kliniskt visa att deras produkter fungerar. Medan kanske en del av konkurrenterna möjligtvis är ännu mer lifestyle, skulle jag gissa.
Men de har ni tagit in också?
Ja, om man ska tala om bolag som kanske inte är lika sådär, kända av alla.
Och sen sitter vi här i EQTs lokaler. Det är ett bolag du tror på, eller?
EQT har vi också i portföljerna, det stämmer.
Vi sitter inte i deras lokaler, Nej. Vi sitter i deras gamla lokaler, så ska jag säga, som de har flyttat ifrån.
Ja, precis. Nej, vi har inte tagit oss in till EQT, för jag är inte ju det. Men det är sant. Nej, men vi tycker ju att det är ett bolag som har, de har ju precis haft kapitalmarknadsdag, så de har ju berättat lite mer om hur de tänker framåt, och de har ju, kan de leva upp till sina egna utfästelser, så har de ju väldiga tillväxtmöjligheter framåt. Dels är de ju, och det är inte deras egna siffror, men de, Bain har gjort en analys av PE-marknaden, att den ska öka från 7 trillion dollars, vad säger man, biljoner kan man säga så på svenska, en väldigt stor siffra till...
Är det 12 siffror?
Ja, det är miljarder plus 3 nollor. Ja, precis. Ska i alla fall gå från, om vi struntar i enheten, från 7 till 15. Från 2023 till 2030. Och sen dubblas det en gång till 2040. Och det är ju, dessutom så har ju EQT en ambition att gå, att öka sin marknadsposition när det gäller liksom att resa nya pengar. Från att de var på globalt tredje plats till att hamna på första plats. Sen är det ju en av utmaningarna för industrin just nu, det är förstås att se till att kunna göra exits i de bolagen som är redo så att säga att göra exits. Och där har det ju varit lite svårt under de senaste åren. Men det verkar väl ändå som att det börjar lätta lite grann nu.
Är det svårt för PE-bolag att göra exit när marknaden är osäker? Är det det som är liksom det svåraste? Och sen om de onoterade innehaven också har gått ner, eller?
Jag tror att, och det här kan ju inte jag själv ta ansvar för, men när man lyssnar på bolagen så tycker ju nog inte de att de har inte satt ner värdet på sina portföljbolag egentligen i någon större utsträckning. Däremot så är det klart att om de ska kunna sälja bolagen vidare så måste ju finnas någon på andra sidan. Det måste ju finnas en tagare. Och då kan man ju förstås antingen välja att göra IPO-er. Och den marknaden har väl varit ganska så stängt. Det har varit svårt att göra IPO på stora bolag, även om man börjar se att det börjar väl öppna upp lite grann nu. Man tror att det kommer öppna upp lite grann nu. Och EQT har själva gått ut och sagt att de ska försöka notera ett bolag som heter Galderma på den schweiziska börsen. Sen kan man ju förstås också sälja bolagen till en industriell spelare, ett industribolag, så det kanske passar in. Men bolagen kanske då tycker i en period med höga räntor blir svårare för dem att räkna hem det förstås. Och sen slutligen förstås kan man ju också sälja till någon annan PE-aktör där det kanske passar bättre in i någon annans portfölj. Det är väl ungefär, det kanske finns fler vägar ut. Men det är ju liksom om man ser att, jag skulle säga att den publika marknaden, värdesättningen på publika marknaden och liksom riskviljan, det är ju viktigt för dem också. Även om de inte tänker sälja och liksom sätta på börsen, så påverkar det hela, skulle jag säga, hela exitmarknaden.
Men räntan är väl också central, att man är på väg mot räntesänkningar. Det borde också tala för PE-bolagen som lånar så mycket i sina nya fonder.
Jag tror att vi går emot liksom att man väntar sig att räntorna ska komma ner. Framförallt så är det en viktig orsak till att aktiemarknaderna har gått så pass starkt. Och att aktiemarknaderna just nu är ganska så förhållandevis motståndskraftiga för lite sämre nyheter. Man kan ha lite överseende, skulle jag säga, på ett sätt som man kanske inte såg på ett halvår sedan.
Tror du den här starka börsen som har börjat nu, som har inlett 2024, tror du att den håller i sig?
Alltså i ett längre perspektiv i frågan skulle jag säga svaret absolut ja. Men eftersom det är ju nästan aldrig så att det går som ett rakt streck ett helt år. Det kommer alltid perioder som är svagare. Det är det är ju alltid så att man, det är när man minst anar det som det händer någonting som man inte har räknat med, och då går ju marknaden ner. Så det är väl nästan, det kommer inte vara ett rakt streck under året, det är helt övertygad om. Jag skulle absolut vara beredd att säga att börsen kommer stå högre till 1 december än idag, men det kommer inte att vara ett rakt streck.
Förresten, jag vet inte om vi ska tillägga, Bain som du pratade om, det är ett amerikanskt konsultbolag som utvärderar bolag, eller hur?
Ja, precis. Det är väl en konsultfirma som har gjort en marknadsanalys.
Motsvarande McKinsey, en konkurrent till dem.
Ja, det skulle jag säga. Det är i alla fall det jag tror att de är.
Ja. Nej, men jag tänker, för ibland så man hör vissa sådana här företagsord, ja, och så bara, vilka är de där egentligen? Ja. Men om vi säger två andra innehav som ni har, till exempel Munters är något som du har. Kan du säga, varför Munters? Vad är grejen?
Nej, men Munters är faktiskt ett bolag som vi har. Innan vi startade fonden på riktigt, så att det är med riktiga pengar, så körde vi en skuggportfölj som vi startade redan i maj 2022. Munters är faktiskt ett av de industribolag som vi har ägt hela tiden. Jag tycker att de har, men från början tyckte jag att de var väldigt lågt värderade. Och vi tyckte också att de hade en bra trend. Sen har ju det verkligen, man får säga att de har överträffat förväntningarna gång på gång egentligen. Även om det är ju priset på hela marknaden, så går det ofta inte på en helt rak linje. Plötsligt kommer någon besvikelse, och då kan det ju förstås, speciellt de som har blivit lite darlings, då finns det ju en viss fallhöjd där. Men på det hela taget så har ju de utvecklats väldigt väl. Och Munters har ju sysslar ju med luftavfuktning, kan man väl säga. Det är väl deras grundprodukt. Men de har ju, det som framförallt har skapat intresset kring Munters under det senaste året, det är att de har en del i sin verksamhet som kallas för data centers, som ju kyler datacenter. Och det finns ju ett ökande behov av att skapa datacenter, helt enkelt. Ökad dataanvändning, AI driver det här väldigt mycket. Så det här är ju inte en direkt AI-aktie, men indirekt kan man ju säga att AI bidrar till tillväxten av utbyggnad av datacenter. Och Munters har ju har bra tekniker för det här. Och en av de saker som de själva pratar om ofta också är att de har en av deras nya tekniker, att man kan kyla utan vatten. Så att och det blir enklare och det är mer energieffektivt.
Vilka aktier följde inte med från skuggportföljen in i den verkliga portföljen?
Och det kan jag faktiskt inte, i princip kan man nog säga att det var, vi flyttade nog mer eller mindre över portföljen. Sen ser vi, alltså vi har ju portföljmöten varje vecka på måndagar för just den svenska portföljen. Vi går igenom alla bolag som vi har i vårt, det som vi har definierat som vårt aktiva investeringsunivers. Och i min portfölj så har vi oftast ungefär 40 aktier plus minus 5 kanske. Men de är hela tiden under utvärdering. Och då har vi valt ett jämförelseindex som heter Stockholm Benchmark Index, SBX. Och det är ungefär 100 aktier i det. Sen väljer vi ut i storleksordning då, fallande storleksordning, ytterligare 60-70 aktier som vi hela tiden tittar på.
Nu är det dags för snabba frågor och de är jättesnabba. Är du en spara eller slösa?
Jag är ju familjens finanschef skulle jag vilja säga. Så det är jag som håller i, ser till att utgift och intäkter går ihop. Men jag är nog mer att jag vill hellre vara generös mot omgivningen än sparsam. Men håller koll på kostnaderna.
Vad är det dyraste du har köpt om du inte får säga hus?
Jag tänkte ju säga mitt hus. Jag kan inte komma på något annat som ens... Vad har jag köpt för något dyrt? Jag kan inte ens komma på att köpa något dyrt på senaste tiden faktiskt.
Men du är lite spara då, eller?
Nej, det är bara det att jag försöker verkligen ransaka mig själv. Vad kan jag köpa för någonting som jag själv har köpt som har varit dyrt? Historiskt skulle jag kanske säga då möjligtvis handväskor är dyrt.
Vad är den dyraste handväskan du har köpt då?
Jag passar på den frågan. Nej, vi har inte köpt någon nya, jag har inte köpt en ny handväska på länge skulle jag vilja säga.
Ja, men är vi uppe i 20 000?
Mm.
Mera?
Nej, ja, ungefär det.
Ja, men jag tycker inte det är något fel att köpa. Det är ju som klockor. Eller det är så här att man inte får säga vad det kostar liksom. Men du är lite svag för handväskor då? Än så här fina handväskor?
Ja, men det är ju alltid roligt, ja.
Och jag som inte kan handväskor, om jag säger så här 20 000, är det liksom inte alls dyrt för en handväska? Eller vad skulle du säga?
Man kan aldrig säga att 20 000 för en handväska inte är dyrt. Jag kan bara konstatera att priserna stiger helt galet. För nu ska jag faktiskt... Kan du se min dyraste handväska står där på golvet. Men den är faktiskt, kan jag säga till mitt försvar, jag skulle säga att den är nog 7-8 år gammal. Och sen jag köpte den så har ju priserna på handväskorna fullkomligt exploderat. Så att, ja.
Och men vad kostade den då?
Det minns jag faktiskt inte exakt, måste jag faktiskt erkänna. Men det var dyra, för både fråga köpa dyra saker till mig själv så skulle jag nog kunna säga det, ja.
Hur ska man investera 100 000 kronor just nu?
Då skulle jag ju säga att man ska köpa en mix av svenska globala aktier, inte köpa alla på en gång. Väldigt traditionellt svar, men jag tycker att det är aktier är i min tycke noterade aktier är liksom otroligt enkelt om man har ett ISK-konto och det är väldigt över tiden väldigt väldigt bra, men inte kanske alla pengar i Sverige och framförallt inte heller köpa allting på en gång. Så kanske dela upp det, köp lite nu, vänta till efter sommaren och så köper du nästan i december.
När köpte du din första aktie?
Alltså jag har ju aldrig varit någon så här, till skillnad från nästan alla andra som håller på med aktier som säger att jag har på med aktier sedan jag var 12. Det har jag definitivt inte gjort. Jag skulle nog säga att jag var snarast 25.
Ja men vuxen. Kommer du ihåg vilken det var?
Ja, jag vågar inte svara på det, men jag har faktiskt fått att det var Trelleborg. Jag vet inte varför jag tyckte det var så bra, men ja.
Genuint. Har du något råd om man är väldigt ung investerare idag, förutom hur man ska placera 100 000? Har du något liksom allmänt råd till en som är ny investerare?
Ja, det absolut bästa rådet är att månadsspara. Bestäm dig för att du ska sätta av, redan från början kanske sätta av, ja, om det ska liksom vara en liten del av din nettoinkomst varje månad. Sen kommer den kanske, din nettoinkomst kanske öka över tiden. Men liksom, jag sätter av lite pengar hela tiden. För att spara den tycker jag är bästa rådet faktiskt.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Du har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot...
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Ska vi ta ett innehav till, Micronic, som väl Bure sålde ganska stor del av här i vintras tror jag. Gick ur ganska mycket pengar. Men ni har gått in, säg varför.
Vi gick inte in då, men vi har det i vår portfölj. Micronic är ett jättespännande bolag, faktiskt imponerande bolag. De är ju den enda i världen faktiskt som tillverkar det här. Nu känner jag att nu kommer in på så tekniksaker som är lite svårt att förklara, men vad Micronic gör, man kan säga att de tillverkar maskiner som i sin tur ska gå till tillverkare av olika elektroniska komponenter. Det största området är ju så kallade maskritare för bildskärmar. Jag tror det kallas för pattern generators, alltså man mönsterritare. De är med i världen, vilket är helt otroligt. Det är med i världen som gör just det här. Och det är ju inte en jättestor global marknad också. Det är väl därför de kan fortsätta att vara den enda som gör det här. Men de är väldigt duktiga på det. Sen gör de också, och där är de inte ensamma, så gör de också såna här mönsterritare för chips. Alltså, ja. Så att de är, ja, det är spännande med mycket teknikhöjd som dessutom då har en ambition att göra förvärv inom liksom närliggande områden, kan man säga. Men det är klart, det är ju en aktie som har ganska en lite mer krävande värdering, kan man säga. Apropå vi pratade om tidigare, att hålla kvar i bolag som börjar bli dyrare. Så det är, man äger inte, kanske inte Micronic om man tycker att de är extra billiga, men man äger dem för att de tycker att de är extra bra kanske.
Ja, och i din värld så skulle värdering inte spela så stor roll, eller? Eller du börjar ändå bara...
Ja, jag skulle säga så här, värdering spelar absolut roll i min värld. Och om man då tar ett sånt bolag som... Det som ofta händer, det var vi har pratat tidigare med, bra bolag ofta är bra längre. För att det...
värderar oss, de är ju högre.
För sen det som har hänt, om man tittar då på vinstrevideringskurvan för just specifikt Micronic, så har ju analytikerna flera gånger varit tvungna att höja dem ganska väsentligt. Det vill säga att det har gått ännu bättre än någon kanske vågade tro på. Så därför är det här med värdering är, det är väldigt viktigt, men det beror ju också på vad man förväntar sig, så att säga. Det är ju, ja.
Men där har det är ett typiskt case där din teori har fått rätt hittills i alla fall.
Alltså när vi började köpa Micronic, så var det faktiskt för att vi såg, det var ett bolag som jag själv inte kunde så väl som tidigare. Och hade varit lite skeptisk till att, för att just jag tyckte att värderingen var lite ansträngd. Men vi såg att det här verkar vara ett bolag som liksom, kursen går åt rätt håll, analytikerna flyttar. Det här är ett typiskt bolag som vi från början kanske plockade upp faktiskt framför allt för att de hade väldigt bra sentiment. Och då plockade vi upp en liten position som vi successivt har byggt på. Och nu har vi också gjort en lite mer grundlig analys och träffat bolaget. Och tycker att det är ett spännande bolag.
Största besvikelsen då, sen ni startade fonden, vad är det?
Hexatronic. Det var verkligen en... Vi hade under förra året två bolag som gick väldigt dåligt. Hexatronic och OBX2. OBX2 tror jag fortfarande faktiskt väldigt mycket på. Även om jag kanske får fel i slutändan, vem vet.
Vindkraftsbolaget.
Hexatronic, de lägger ut såna här rör för fiber. Och det var, måste jag faktiskt säga, det var ett jättedåligt beslut. Och där skulle vi kanske ha... Där skulle vi nog ha varit trogna i vår momentummodell, skulle jag nog säga. För att de såg ju på pappret väldigt billiga ut hela tiden. Man pratar ibland om value trap. Man kan väl säga att det blev en sån.
Men de var väl en kursrusare? Eller vad
de var en kursrusare, absolut. De var en kursrusare. Och jag skulle säga att när vi startade fonden precis i december 2022. Så var kursen kanske 140 kronor eller någonting. Och alla tyckte att det här är jättebra. Och sen så började de backa och det började gå lite sämre. Och konkurrenterna började säga att det går lite sämre. Men bolaget var fortfarande väldigt positiva. Och vi kanske lyssnade med facit i hand. Det är alltid lätt i efterhand. Så lyssnade vi kanske lite för mycket på bolaget. Och sen lämnade vi bolaget. Vi började minska vår position successivt under våren. Vi lämnade dem helt i augusti förra året. Det var väl i och för sig. Då kändes lite bittert. Men sen gick det ju bara ännu sämre. Så att det är... Ja.
Så de tror du ju inte på längre?
De tror jag, där känner jag att där vi nog bränt oss. De är nog lite...
Det
räcker. Ja, de är lite... Det ska mycket till för att vi ska gå in i dem igen, det måste jag nog säga.
Men vad det gäller OX2, varför tror du på dem fortfarande? Det har ju varit... Det kanske inte alls hör ihop, men om man tar så Örstedt, så har det ju själva affärsmodellen har kritiserats. Till exempel för att man... Intäkterna skulle vara på samma nivå, men vad det gäller utgifterna så började de skena när inflationen gick upp för att bygga vindkrafter och sådär, eller?
Jag måste ju nu börja med att säga att jag ju inte följer Örstedts i detalj, så att jag gissar bara att de har skrivit ner sig. Jag kan inte svära på att det är så. Jag kan inte ha sett så väl.
Det var ju så här jättenedskrivningar. Det var samma också med Vattenfall. Fick också göra med vindkraft och sådär.
Det finns ju olika aktörer liksom inom då, om man tar vindkraft, som har lite olika. Jag tycker man kan tänka på OX2 affärsmodell som mest att jämföra med JM. Det vill säga att de gör ju, de är ett projektutvecklingsbolag som ju dessutom inte bygger själva, de handlar upp byggtjänsterna. De bygger inte upp stora värden på sin balansräkning som de sen behöver skriva ner. De kostnadsför sina, de köper ett projekt kan man säga, och då eller de egentligen de köper de under den tiden som de som de utvecklar ett projekt, så har ju de kostnader för att det ska planeras, det ska sökas tillstånd och så vidare. Men det är inte någonting som de lägger på sin balansräkning, det vill säga det finns inget värde där som de sen behöver skriva ner. Utan de är ju, och de äger inte heller vindkraftverken själva. Så det är inte så där, det har ju varit ett genuint negativt nyhetsflöde kring allt sånt här under ganska lång tid nu.
Alltså rör vindkraft kan man säga.
Vindkraft. Och det har ju också varit de här, jag tror de heter Markbygden i norra Norrland, där man som har gått i konkurs. Men där är det ju då, handlar det ju om aktörer som äger vindkraft och har gått in i fasta leveransavtal, både fast volym, fast pris, och sen kan de inte leverera de volymerna till det och inte till det priset, så de är tvungna att köpa in från andra, så de har jättestora förluster. Men det är inte alls det som OX2 gör, utan de är projektutvecklare kan man säga, om man ska tänka på det lite enkelt. Och det som jag också tycker är intressant, att det är ju, det finns en del missförstånd kring det här, att de ju inte heller, de säljer ju inte el på spotmarknaden, utan de, det finns ju ett litet bolag som heter Orren, som jag tror faktiskt, nu har jag inte träffat dem på länge, men de uppfattar jag också säljer el på spot. Men det gör ju inte OX2 alls, utan de, det som är viktigt för dem, det är de långsiktiga elpriserna. Alltså vilka priser man tror vi ska ha de kommande 30-35 åren. Och de tickar ju långsamt uppåt. Och det är ju det som köparna av deras projekt tittar på. Till exempel en industriell spelare som behöver, de vet att de behöver ha elförsörjning. Och då tänker de så här, hur mycket kan det här kosta oss framöver? Och hur mycket kan vi då betala för det? Men också så är ju, upplever jag att OX2-kursen påverkas väldigt mycket om det skrivs någonting om svensk vindkraft. Men det som jag tycker är spännande med OX2 är att de ju successivt får en mycket bredare projektfölj. Det första är inte bara vind, utan det är vind och sol och energilagring. Och det är dessutom också inte bara Sverige, utan det är Sverige, Finland. Men successivt så satsar de på såna här länder som har, måste ställa om sin energimix. Som till exempel Polen, Australien, en del länder i Östeuropa, Sydeuropa.
Så det var en av fjolårets besvikelser som du fortsatt tror på?
Ja, precis. Därför skulle jag säga att Exatronic var verkligen besviken så dåligt. Om jag ska recensera mig själv. Ett dåligt beslut. Där hade vi kanske kunnat göra ännu mer av vår hemläxa. Vara lite snabbare på att agera helt enkelt.
Men ni är inte ensamma?
Nej, men likväl. Ja. Där tycker jag vi, liksom, om jag ska ge mig själv betyg. Men däremot det här, ja, OBX2 tror jag får better och worse fortfarande på. Men vi får väl se.
Jag säger stort tack till dig, Anna Jakobsson, fondförvaltare på Alfredberg. Tack för att du tog dig tid att vara med i podden Ett rikare liv.
Tack så mycket, det var jätteroligt.
Du har lyssnat på podden Ett rikare liv med mig, Helene Rådstein. Den här podden, den ges ut av Privata Affärer och Bonnier News. Ansvarig utgivare är Love Strandberg. Jag heter Helene Rådstein, och den som klipper och fixar, hon heter Julia Siverts. Tack för att ni har lyssnat, och så hörs vi igen nästa torsdag. Håll ut, hej då!